Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 12 oktober och jag undrar hur min gode vän Thomas Wilbacher mår.
Jag mår toppen.
Är det så?
Ja, jag mår så jäkla bra man bara kan må.
Har du dessa dagar tagit ett steg bort från fotbollen? Eller har du liksom grottat in dig i riktiga detaljer?
Jag fick hem Gianluca Di Marzios bok. Hans första bok som han har skrivit som handlar om då 20-30 år i tjänst som Calcio Mercato-reporter. Han är ju den personen som man förknippar kanske mest med att breaka nyheter. Alltså spelare som då ska lämna för en annan klubb. Han har ju varit helt otrolig. Och så ja, jag började läsa den och han beskriver ju många liksom, av turerna som är runt. Många tänker ju att reportrar kanske hittar på ibland och så vidare. Men liksom hur man får fram information och ja, vilket stort jobb som egentligen ligger bakom och kontaktnät och allting var det. Jävligt intressant bok. Så den har jag då tagit till mig. Man ska väl så här när höstmörkret faller på lägga sig i en soffa och läsa en bok. Sen är inte jag bäst på att ta den tiden. Nej. Men den här boken hjälper mig i alla fall att göra det.
Tar han upp någonting hur han liksom passar vidare ringen eller svärdet eller manteln eller kungakronan då till Fabrizio Romano?
Nej, det har han inte gjort än i alla fall. Men det är ju en väldigt tydlig överpassning. Man märker ju liksom att...
Eller har Romano bara liksom gått ut i vänsterfil och blåst om sin gamla läromästare?
Nej, men jag tror att så här, Di Marzio...
Och egentligen så är Gianluca Di Marzio aslack.
Nej,
det.
Verkligen. Alltså jag tror att med tanke på det hårda jobbet som ligger bakom så tror jag att Di Marzio nu har fått tvillingar. Kanske snarare känner att fan, jag kan väl leda något program på tv och fakturera... fyrdubbla vad Fabrizio Romano gör. Mm. Det skiljer ju lite i ålder mellan de två också.
Han känns underbetald, Fabrizio Romano.
Ja, definitivt.
Han vet inte sitt eget värde.
Nej, men du vet ju det i ett fotbollstokigt land som Italien med en liksom, sån person som breakar den typen av nyheter. Alltså det kommer ju smälla. Han kommer ju bli stormrik. Men
fan, jag har fått uppfattningen om att han huserar i England.
Han är ju väldigt mycket i England. Han kanske, jag vet inte, bor han i England menar du eller?
Jag säger
jag vet
det.
Jag har
bara
Sky.
Fått för mig det.
Okay.
Att han är liksom italienare i England.
Han jobbar ju för Sky, men han jobbar för engelska Sky. Jag följer honom bara på Twitter. Alltså en sån gubbe skiter ju i om han är på tv eller inte. Utan den enda anledningen att han finns överhuvudtaget kan lika gärna dö annars. Det är att han breakar nyheter.
Ja, och jag undrar, alltså det är det jag menar med att han är underbetald och han kanske inte är medveten om det själv, för att alltså, i det tidevarvet vi lever, förstå hur...
Jag tror inte det är synd om Fabrizio Romano.
Det säger jag inte. Men sett till hur många klick, sidvisningar, poddar, program, radioshower och så vidare som snurrar till 80% utifrån det jobbet han gör och som inte betalar honom en krona men som själva lever av att ja, Fabrizio Romano och andra romanotyper drar fram nyheter åt dem. Alltså vi är ju lite i den delen av den fotbollsmediala bevakningen att vi också likt en hyena kommer och festar på kadavret.
Ja.
Vi har inte jagat ner det själv. Eller?
Hyener
jagar i och för sig ner det själv. Gama då?
Hyener, de vill där och festa på lejonkadaver och skit.
Fast det är väl hyener...
Lejonkuggen?
Jo, fast det, då är...
Lejonknugen.
Men då är det väl också hyener som fäller lejon?
Ja, fast det gör
Big Five
ofta.
Det Big gör, Five Tutto.
Big Five Tutto, det är svagast. Det kan vara det svagaste. Alltså, hyener fäller fan ingen. Klart att de skulle kunna fälla ett lejon, men det händer ju inte.
Jo, men alltså, hyener är väl både asätare, men också... Predators.
I the circle of life så...
Gamar är ju bara asätare.
Ja, de är gamar, absolut. Men hyener, det är riktiga jävla kukhuven alltså. De är såklart där och festar också. Men det de gör då snarare, det är väl att plocka lejonungar.
Ja.
Men du vet vem den bittraste då av dem alla är i det där liksom att...
Den Big Five hårt, eller Gianluca Di Marzio och Fabrizio Romano.
Vilket hårt jobb jag gör, vilka klick jag drar in, men hur lite pengar jag tjänar, vad lite cred jag får för allt jag gör åt den här tidningen, det är ju Sebastian Mattsson. Han skriver en bitter bok nu, den har väl inte undgått dig?
Nej, Balladen om Kalle Klick.
Exakt. Mm.
Nej, den har inte undgått mig, men jag tycker ändå att han har varit...
Det är ju bitterballaden.
Jag vet, men jag tycker ändå att han har varit ganska bra på att undanhålla den, som du då menar på, tydliga bitterheten.
Det är en bok i den här samtiden som är väldigt viktig för att beskriva liksom livet på en kvällstidningsredaktion. Mm. Det inte kommer någon sån tidigare. Liksom lite visselblåsning över det hela, men samtidigt jävligt intressant och har fått jättebra recensioner. Den tipsar vi om, men det är klart att det finns en bitter underton så, efter att ha fått sparken från kvällstidningen, efter att ha gjort så mycket jobb som man har gjort. Det hade väl vem som helst varit bitter. Du och jag är ju fan fortfarande bittra för att vi fick kicken från Discovery.
Ja, så är det. Får väl se hur bitter Fabrizio Romano är. Känns jävligt solig.
Otroligt solig person.
Men det är ju en mångmiljon industri som kanske inte får betalt därefter. Vi får se
säg,
om man når
säg
dit.
Inte det, säg inte det.
Jag ägnade en relativt tidig fotbollslös helg och kväll igår åt att kika lite in på brasilianska ligan. Aha. Vad som händer nere i Sydamerika. Aha. Så hamnade jag då i Fluminenses match mot Bahia.
Kan man väl passa på att tipsa om Never Forget-avsnitten? Mm. Om den brasilianska fotbollen, vi har massor där.
Vi har ett dubbelavsnitt lite om den brasilianska fotbollshistorien under 1900-talet. Mm. Och
det är bara 40 minuter lyssning ska jag säga, så det är mycket kompakt information. Man lär sig mycket på kort tid.
Det kan vara en bra grundplåt att ha med sig in då, under om man vill börja följa den brasilianska fotbollen lite närmare. Hur som helst, då hamnade det i Fluminenses match mot Bahia. Och döm av min förvåning när jag hittar en 39-åring och en 37-åring i Fluminenses offensiv. Mm-hmm. Vilka då?
Fjärdj.
Jajamän.
Han är där.
Fjärdj springer omkring längst fram. Mm-hmm. 37 bast. Men 2 år äldre. 39 år. Matchens enda målskytt igår. Gammal skyttekung från Ligue 1. Gjorde ett ironiskt bejublat gästspel i West Ham. Sen så har han, alltså jag trodde att den här spelaren hade lagt av. För
ja, men så 37 år.
Ja, men jag trodde han hade lagt av för 6 år sedan.
Vad roligt. Vem är det här?
Ja, det är Nene.
Mm. Mm. Han är Cagliari.
Nej. Alltså gamla
PSG.
PSG, ja. Skyttekungen.
Alltså, det är ändå lustigt att vi har 2 forwards här som heter Nene och som är typ samma år. Nu ska jag säga, han är 83, min Nene, som firade stora triumfer i Cagliari.
Firade han verkligen stora triumfer?
Ja, han var bra. Vi som var kalsofiler mellan 2009 och 2014, vi gillade Nene ändå.
Okay. Jag kommer i alla fall ihåg Nene, alltså den jag pratar om nu, inte din Cagliari-gubbe, som den kanske främsta spelaren i PSG innan PSG blev vad PSG är idag.
Precis.
Du är med. Innan Qatar klev in, ja. Och började splasha pengar på...
De är intressanta de där spelarna och de där lagen.
Thiago Silva och Zlatan och Pastore och alla som det sprättes pengar kring. Alltså det PSG innan dess, då var det ju Nene.
Första årgångarna av de här lagen i klubbarna där miljardärer har klivit in är ju alltid intressanta. För då går de ju bort sig så mycket de första åren.
Framförallt så blandar man ju liksom 100 miljoners värvningar, kanske miljardvärvningar, med spelare som... kanske ska höra hemma i andra divisionen.
Nu var ju PSG rätt snabba och gjorde det ganska bra, alltså relativt snabbt om förhållande till kanske andra klubbar då. Mm. Men man fick in Maxwell och Zlatan och Verratti är fan fortfarande kvar i PSG och har ju varit fundamental ända sedan han kom. Så att, jag vet inte, hur många i den första upplagan av PSG efter att Qatar kom in som var den typen av spelare du menar?
Daniel Olenklint brukar ju prata om klassblandning i olika matcher.
Jag älskar uttrycket.
Ja. Det fanns ju ett par klassblandningar i PSG startelver 2011, 2012, 2013 någonstans där. Ja. Precis som ni gjorde för Manchester City, sent 00-tal. När Robinho klev in och Mark Hughes var tränare.
Det var
highs and lows i de starterna. Hur som helst, när då Zlatan och gänget har klivit in i PSG så lämnar ju Nene för Al-Garrafa 2013.
Ja, då är det över.
Det är alltså 7 år sedan.
Par år max till.
Tänker man, är det över? Nu måste det vara över. Sen dess så har han då studsat tillbaka, gjorde ju den där hädiska sessionen i West Ham innan han då flyttar hem till Brasilien, pumpar på med Vasco, Sao Paulo och sen 2 år tillbaka då Fluminense, där han numera då huserar tillsammans med Fjärdj.
Men det är ju häftigt möjligheter ändå. Ja, jag tycker det är häftigt också, men häftigt och häftigt, men det är väl kul. Det är ju möjligheternas tid för fotbollsspelare i och med att det är en industri numera och på ett namn kan man leva väldigt länge. Jag berättade historien om Freddy Adu i Never Forget på onsdag. Där har du ju en spelare liksom som fortfarande lever i någon slags semiprofessionell värld. Så att, ja.
Framförallt så är det ju så att om man som spelare når en viss nivå eller i alla fall når ett visst genomslag, så kan du idag, till skillnad från 15-20 år sedan, så kan du ju kräma ut andra grejer ur det. Du är intressant ur ett medialt perspektiv, du kan släppa en bok, du kan starta sociala medier. Alltså, du kan ju göra någonting av den du var på fotbollsplanen,
ja, och i en betydligt
högre utsträckning
så,
idag. Alltså, Freddy Adu, nu kom ju storyn om honom i Never Forget på onsdag. Men jag kan tänka mig att den jäveln, han är väl ekonomiskt oberoende.
Ja, man kan väl tänka sig det kanske, men sen allt beror ju på hur mycket pengar man har slösat och det går snabbt att bränna miljoner.
Såklart.
Och men vad man har för ekonomiska rådgivaragenter också runt sig, såklart.
Absolut, jag menar bara att Freddy Adu och Nené kommer ju kunna mjölka sin egen spena.
Herregud, ja.
I många, många år till.
Mjölka sin egen spena.
Hör du, från brasilianska spenor till vad som har hänt i landslagsfotbollen de senaste dagarna. Vill du ha ett svep?
Ja, det har varit full fart på Nations League och inte bara. Det har varit playoff, Norge, torska. Fan vad man modde, måste jag bara säga innan du sveper igång, Gusten.
Vi kan väl återkomma till Norge, vad det lider. Visslar vi igång det här, Kimpa? Vi lägger den första delen av landskampsperioden till handlingarna och konstaterar följande: kolon. I halvtid nere i Kroatien igår konstaterade du, jag och superproducent Kim Wirsén att vi inte har en sportmössa mot lag som Kroatien, som i sin överlägsna teknik, kvicka fötter och kombinationsspel gjorde lite som de ville första 45 och aldrig riktigt stötte på någon slags patrull. 45 minuter senare satt man och nickade med när Jan Andersson konstaterade att det här mycket väl kunde ha varit hans bästa landskamp efter drygt 50 stycken innanför västen. För satan i gatan som det såg ut efter paus. Nu blev det ju som ni förmodligen vet en snöplig förlust med 2-1 efter ett misstag av Ponne. Men låt oss se det från den ljusa sidan. Emil Forsberg flöt runt i hålet mellan mittfält och backlinje och gjorde vad han ville. Kulusevski bara körde. Lustig och Ludde började gå utvändigt och invändigt. Marcus Berg tryckte igång och styrde pressen. Viktor Claesson kom in och slet upp hål och ytor. Och Albin rycktes med så till den milda grad att han till och med började kombinationsspela sig in i boxen och spela snett inåt bakåt. Och Kristoffer Olsson, ja, vad ska man säga om denne Kristoffer Olsson? Vilket geni det bor i den lilla gummitaschen. Vad fan? Jag har alltså skrivit fan. Det ska vara fan. Men det kanske blir bra. Vad fan?
Oh, fy fan.
Hände egentligen? I toppen av toppen i Nations League ser matcherna snarare ut att växla mellan allvar och vänskap. Hierarkin talar sitt tydliga språk och när jämnbördiga elefanter brakar ihop så är det respektfulla kramkalas som tenderar att sluta oavgjort. 0-0 mellan världsmästarna Frankrike och Europamästarna Portugal. Mbappé fick sitt moment med Ronaldo och Olivier Giroud passerade 100 landskamper. Italien fick inte hål på Polen som i sin tur inte fick hål på Italien och Nederländerna gick samma öde till mötes borta mot Bosnien-Herzegovina. Mål blev det dock i båda burarna på Wembley där England vände 0-1 till seger med 2-1 mot Belgien. Och uppe i Reykjavik imponerade faktiskt dansken rejält borta mot ett erkänt hemmastark och svårslaget Island och vann med 3-0. Men den där första bollen, den var väl aldrig inne, va? Världens bästa landslag Norge visade klassen hemma mot Rumänien och manifesterade med all önskvärd tydlighet var världsklassens epicentrum ligger både just nu och kommande decennium, nämligen på Ullevål i Oslo. Det är bara att ta av sig mössan, lusekoftan och träskorna, tvaga sig i svetten från Håland och sjunga Lasse Lagers lovsång. Vi var då Norge! Mästerskap är bara för sopor. Från lördagen tar vi med oss knappa men klara segrar för Tyskland och Spanien samt att Liechtenstein nu bara kan lägga ner. Det är bara att skaka fram berörd UEFA-delegat och be om rätt mejladress för nu ska licensen skickas tillbaka. Det är bara att vika in hovarna, ta en dusch, tacka för sig och göra något annat av sitt liv. Torsk med 1-0 hemma mot Gibraltar.
Ja, då är det över.
Vi är denna vecka sponsrade av Kia, som vill slå ett slag för sin erfarenhet, va? Det är Kias samlade erfarenhet inom elektrifiering. Det är ju nämligen så att Kia är en riktiga hejare på laddhybrider. Och just nu så är det extremt bra privatleasingspris på deras elbilar och laddhybrider. Från 2995 kronor i månaden så kan du köra Kias laddbara bilar. Mm. Och vi gillar att stötta Kia.
Jättebra, men kan du det här med elbilar, laddhybrider och hybrider? Alltså skillnaden på de olika bilarna?
Du får gärna förfriska mitt minne.
Ja, jag kan upplysa dig. Och jag tar hjälp av Kia, för de har ju en del erfarenhet. Vi börjar med elbilen då. Den släpper ut noll koldioxid. Så det är ju såklart det bästa alternativet om man vill minska sitt koldioxidutsläpp. Och det vill man ju, eller hur?
Absolut. Mm.
Elbilen laddar man via en laddbox eller en laddstation. Okej. Okay. Men hur långt kommer man då? Jo, med Kias senaste generation elbilar, till exempel Kia e-Niro och Kia e-Soul, så kommer man upp till 45 mil på en enda laddning. Och det är faktiskt riktigt långt utan att stanna på vägen. Det är hela vägen till din sommarstuga till exempel ute på Hattudden, Gusten.
Absolut.
Yes. Sen har vi laddhybrider, eller plug-in hybrider som man pratar om också. En sån bil drivs av både elmotor och förbränningsmotor. Bilen laddar på samma sätt som en elbil. Den är perfekt anpassad för sådana som varje dag pendlar kortare sträckor. Alltså jag som skjutsar, hämtar, lämnar jobben, mataffären. Alltså den är liksom perfekt för mig. Och med Kias laddhybrider kan man köra upp till 5 mil på el, vilket gör att du inte släpper ut någon koldioxid alls vid vardagskörningar på el. Och till sist då, hybriden. Precis som laddhybriden har hybriden både en el- och förbränningsmotor. Skillnaden är att hybriden laddar sig själv under körning, alltså så att du laddar den inte via en laddbox eller så. Nu har du fått lite elfarenhet du också, Gusten.
Det är fantastiskt.
Vi säger stort tack till Kia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Ja, men då är det över. Non si fanno male, skriver man i de italienska tidningarna, Gusten. Man gör inte illa varandra.
Nej.
Alltså stornationerna. Nej. Det handlar ju om att inte skada varandra. Alltså, men och då menar jag inte fysiskt, utan jag menar totalt sett resultatmässigt också, såklart.
Men låt oss bara börja längst bak i svepet här. Mm-hmm. Alltså, det finns ju förluster som ur ett sportsligt perspektiv är tunga, om man känner... ett och ett halvt års kval eller tre års putsning och finslipning och utveckling, och så blev det inget mästerskap. Men typ lik Norge då, de har ju morgonluft i lungorna och vet att vad fan, vi har ju ett kanonlag på gång och kommer till slut nå det där mästerskapet igen, och vi är på väg någonstans bra. Så ur den aspekten så kan jag tänka mig att det ändå finns någon slags tanke om att surt som fan, men det är bara att bryta ihop och komma igen. Liechtenstein, alltså
Torskarna... Att Liechtenstein varit ett tufft motstånd de senaste åren. En svår nöt att knäcka, likt Färöarna borta.
Luxemburg är väl det lag som har gått längst fram. Men Liechtenstein har ju absolut varit ett av de blåbärsgängen som i mångt och mycket har fått vara ansiktet utåt för uttrycken det finns inte längre några blåbär. Det är inte bara ställa ut skorna längre.
Mot Liechtenstein.
Mot liksom de här länderna. Andorra, Liechtenstein, Luxemburg. Alltså hej, såg du inte att Andorras U21 spelar 3-3 mot Englands U21? Med alltså Callum Hudson-Odoi och Enketia.
Såg inte det.
Men det, alltså, du vet,
det gjorde de.
Det gjorde de sannoliken. Sen så är det bara en match och det är ju vad det är. Jag lägger ingen större vikt vid det. Andorra kommer inte slå sig in bland de stora drakarna. Men Andorra, Liechtenstein, Luxemburg och några länder till, Malta, har ju varit liksom, de har inte fått fram massa spelare som har gjort massa skillnad. Nej. Men det ser ju inte längre ut som det gjorde för 10-15 år sedan med 6-7-8-0 varenda gång de här lagen ställde ut skorna. San Marino är väl i viss mån fortfarande där.
Gibraltar var väl landet som tog över liksom blåbärsnationsstafettpinnen från San Marino.
Exakt, vi pratar klassblandning. Alltså, ja. Gibraltar kunde väl skaka fram 3-4-5 spelare som på något sätt gjorde sig... okej i vissa länder, typ andra division.
San Marino, det de är kända för, det är att de har ett bättre klubblag än de har landslag. Precis. Alltså de huserar ju i tredje och fjärde divisionen, Serie C. 1 och 2 oftast. Men i slutet av dagen så förlorar de ändå mot klubblaget.
Absolut.
Om de skulle ställas mot varandra, även om några lirar där också.
Men i Gibraltars startelva så finns det väl fortfarande 2-3 spelare som, nej men helt ärligt, är liksom, de är där på någon slags nåder av att, aha, du har du ett par skor?
Mm. Du
får också vara med. Ja. Och när Liechtenstein då, alltså de är ju, där finns det ju ingen morgonluft i lungorna. Det kan du ju inte göra.
Nej.
De vet ju vilken del av näringskedjan de tillhör. Och när man då får stryk hemma mot Gibraltar.
Hyenan får stryk av gamen. Så man ändrar om då botten av näringskedjan. Hyenan hamnar under gamen.
Nej, men torskar du hemma mot Gibraltar i en tävlingsmatch, ja, då måste du ju veta att, jaha, då var det klart.
I the circle of football life så är det det värsta som kan hända.
Ja, nu är vi sämst av alla. Och vi är inte en nation.
Du är inte ens den här,
och
inte
ens
den här lilla masken som grisen käkar.
Nej, exakt. Du är
krossad.
Ja, det är över. Ja. Som sagt, det är bara att skaka fram mejladressen till berörd delegat hos UEFA och skicka in licensen och liksom joina Conifa. Icke erkända.
Var det dessutom, på hemmaplan de förlorade?
Ja, ja.
Ja, de förlorade 0-1 mot Gibraltar.
Vadus.
Just det, alltid vadus.
Så alltså, jag menar bara att det måste vara så speciellt efter en sån slutsignal. Inte bara i omklädningsrummet bland spelarna och förbundskaptenen och
kolla på varandra,
utan liksom förbundsordföranden och alla som har med det här att göra måste ju känna, what's the point?
Sen är vi torskar alltså hemma mot alla Gibraltar. Som har med det där att göra, det är väl liksom 1000 invånare. Hur många bor i Liechtenstein?
Kan det vara 30 000?
Är det så många?
Kan det nog vara.
Ändå en tiondel av Island. Man brukar alltid prata om det. Jo, men hur stort är Sverige i förhållande till Brasilien eller förhållande till Italien? Alltså det är 300 000 invånare på Island.
I Liechtenstein bor det 38 749.
Bra gissat, Gusten.
Ja, tack. 160 kvadratkilometer i landet.
Ja.
Det är typ liksom, så Jan Guillou äger ju mer mark.
Garanterat.
Det gör han ju alla gånger. Nej, men det, alltså, du förstår skillnaden i nedslagen känsla.
Mm. Ah, ja, nej,
jag var på division 3-kvalet mellan Rådmansö SK och Spånga IS i lördags.
Gick det då?
Jaha.
Spånga grisade ju sig till en 1-0, så för Spånga lever det ju fortfarande att spela division 3-fotboll 2021.
Fina de playouten. Lagen,
exakt.
Det de heter.
Ja, Spånga är ju där i playout, men Rådmansö, Bollstanäs och Unik, Pojas Bagis gamla klubb från Uppsala området, de kvalar då uppåt för då en plats i trean. Så när Rådmansö då torskar kvalet mot Spånga, så är det ju i princip över för dem. Nu, de kommer inte vinna den. Det är ju fyrlagsgruppen nu mer än så här dubbelmöten. Men de var nykomlingar i fyran i år, har jag förstått.
Classifica Avulsa. Jag gillar att slänga mig med lite italienska termer ibland. Bara
just
rätt
det,
i
det gör du. Ja. Det har jag nästan glömt bort.
Ja, exakt. Jag ska börja med det lite mer nu.
Där fick man ju verkligen känslan av att vad fan boys, det regnar, det är kallt, det är lerigt. Vi är nykomlingar i fyran, vi kanske inte var redo för trean. För det var de sannoliken inte. Helskotta va? Vilken usel fotboll som presterades på den där planen. Och det var lite polare och tjejer och svärföräldrar runt plan som... Det var liksom inte, det var ingen hetsk stämning, utan det kändes som att ja, det kanske är lika bra att vi är kvar i fyran och vinner lite matcher snarare än att vi blir trea och så blir vi strykpåsar och det blir längre borta matcher och ja, det ena med det tredje. Så det finns ju verkligen en skillnad på hur man tar tunga förluster. Men Liechtenstein, jag tror verkligen att de överväger just nu idag, ska vi fortsätta? Toto Balotto är fortsatt sponsrade av våra vänner på K-Rauta, och hörni, golvveckorna fortsätter. K-Rauta har golv för alla med bra erbjudanden på textilgolv, gedigna trägolv, parkett, klinkers, vinylgolv med mera. Det är just nu 20% rabatt på till exempel laminatgolv från Barry Allock, och även rabatt på textilgolv. Glöm heller inte att ni via K-Rauta kan ta hjälp av projektplanerare för att få råd och tips och hjälp med materialberäkning och beställning. De är proffs. Jag och många av er som hör det här är det inte. Så varför lura er själva och tro att ni kan lösa biffen helt utan hjälp, va?
Ja, men det är väldigt enkelt också. Det måste jag säga med K-Rauta. Till exempel nu så har de ju Click and Collect golv. Och då kan man lägga sin beställning på krauta.se. Och sen hämta ut varorna utan att lämna bilen i deras drive-in. Så du ser, nu är jag en person som gärna går in på K-Rauta, tar hjälp av deras projektplanerare och sådär. Men det är ju smart för de som kanske inte vill lämna bilen.
Ja, men det låter ju nästan som att vi är något halvår bort bara innan man kan knäppa med fingrarna bara. Så ligger det ett nytt fräscht golv av K-Rauta hemma hos en.
Ja, om det ska ske någonstans så är det ju faktiskt på K-Rauta. Hörrni, jag vill också tipsa om vår tävling som vi har på Instagram-kontot, där man kan vinna ett verktyg från Ryobi. Såg du, Gusten, att jag lade ut en pixlig bild senast?
Det såg jag.
Ja.
Stoltheten man kände.
Stoltheten, va?
Gåshud.
Gåshud. Hur som helst, den här tävlingen pågår till den 15 i 10, så några dagar till vara med och tävla. Och man ska då tagga en vän på vårt Instagramkonto. Det är väldigt enkelt. Gör det!
Golvveckor på Kårauta, varuhus runt hela landet, öppet 7 dagar i veckan. Eller kårauta.se, öppet 24/7. Vi säger stort tack till Kårauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Ska vi till Kroatien eller ska vi till Norge?
Jag tror att det är väldigt många som ändå har Sverige, Kroatien fortfarande liksom färskt. Man diskuterar det på sina arbetsplatser och med sina polare. Så jag tycker att vi kastar oss över matchen. Har du något intressant att säga ens om den?
Jag måste ändå börja, som jag var inne på i svepet, i det positiva. Alltså på durtonerna. Herregud, vilken andra halvlek. Den 30-35 minuters perioden som Sverige har några minuter in i andra halvlek fram till 2-1 Kroatien. Bästa jag har sett av ett svenskt landslag i en tävlingsmatch sen Frankrike borta i någon av Jan Anderssons tidigaste kvalandskamper, och då är det alltså hösten 2016.
Men återigen, så jävla viktigt vilka spelare placerar in i ett system. Det kan vara samma 4-4-2, det spelar liksom ingen roll. Sätt in andra spelartyper, i det här fallet då fötter, väldigt mycket fantasi och ett överflöd av idéer skulle man kunna säga. Med Kulusevski, Foppa, du nämnde Kristoffer Olsson tidigare, men dessutom får man inte glömma bort att även om Albin Ekdal är en balansspelare så är han född uppvuxen i BP som alltid är spelande lag. Tekniska lag. Och efter det så har han då lärt sig allt i den italienska skolan. Och Albin Ekdal har ju alltid haft en bra spelfördelarskills i alla lag som han har lirat i. Sen i den här miljön så är det inte hans fötter man tänker på. Det är inte hans spelfördelning som är det centrala, utan där är han snarare då balansspelaren i landslaget som får ihop allting. Och så kanske är möjlighet för Kristoffer Olsson att vara lite mer av en pillo på planen såklart. Men när även han involveras i det svenska anfallsspelet så som du nämnde, då tycker jag att så här, då har man hittat en trygghet i det också. Alltså då har man tagit det ett steg längre.
Exakt, inte bara en trygghet utan snarare en utveckling.
Ja, exakt. Alltså det ska finnas en trygghet i den utvecklingen som man vågar spela det spelet som man gör.
Självklart. Också. Men det blir ganska talande när spelare, till och med som Albin, kombinerar sig in med fart i boxen. Och det är liksom... Det ser man inte speciellt ofta.
Nej, jag tror det skickar signaler till resten av laget också. Att man fortsätter att våga. När man tittar, som Kulusevski och Emil Forsberg säger efter matchen, ska titta på positiva bilder från det här och liksom ta med oss det in i nästa match. Alla vet om det, det är mot VM-2an. Det är mot ett av världens absolut bästa landslag som vi spelar på det sättet. Jag tycker också det blir symboliskt i Kroatiens rädsla för Sverige under den andra halvleken. Den respekten de har, sättet de backar hem på. Och att vi ändå lyckas kombinera oss vidare och kombinera oss fram till målchanser. Och sen så den otroliga höjden som finns i vårt lag med framförallt Kulusevski, men för all del Emil Forsbergs nyfunna självförtroende och form också.
Jag tyckte Emil Forsberg var... Alltså,
jag tycker han var bra.
Jag tycker
också att han var riktigt bra i andra halvlek. Men det man ska ha med sig också från Kulusevskis insats, att det är utifrån ett Kulusevski-perspektiv. Det här är han inne på efter i... Där är han inne på i efterintervjun också. Men det känns väl okej, men jag kan så mycket mer ändå. Och då kan man ju tycka liksom att så här, ja, men han är ung, han ställer höga krav på sig själv. Men alltså, alla vi som har sett honom, alltså, han kan så jävla mycket mer. De gånger han kommer in, försöker vika in på vänstern, inte lyckas, blir stängd av två spelare och sånt där. Du vet, där lyckas han jävligt ofta. Så att alltså, ge Kulusevski ännu mer självförtroende och trygghet att vara i den här startelvan. Alltså, den lyxen vi har just nu i det här landslaget. Mm. Den är otrolig alltså.
Ja, för innan jag tar vidare så måste jag bara säga det. För om man gillar Kulusevskis spelartyp i att slå sin spelare med bara liksom kraft. Mm. Det är inte så mycket finter.
Han är ju hal va?
Exakt. Ja, men,
det är liksom lite Robben-stil på det hela. Det är inte dubbla överstegsfinter och
det är det
en massa tricks.
Han skickar inte någon till vänster och går höger. Utan han är bara liksom...
Han är snabb,
är stark, han är hal. Han har en sån jävla liksom, han har bara bestämt sig för att här ska jag runt, här ska jag förbi. Han är så otroligt fysisk och atletisk. Alltså, det finns ju en charm i, vi nämnde Robinho tidigare, det finns en charm i att verkligen bara skicka någon till vänster Det finns ju såklart en skärm i de spelartyperna som skickar försvarare upp på läktaren och det köps korv och så vidare. Kulusevski har väl inte delat ut allt för många slangar med sena på ketchup på, men han tar sig runt, han tar sig förbi, han tar sig med fart in i boxen och han söker ju alltid, det tycker jag är så häftigt med Kulusevski, att han har liksom alltid tid att skanna av vart finns det bästa alternativet. Mm. Han har sällan bara bestämt sig. Mm. Eller slår fel passning för att han inte har sett rätt passning.
Och när han går förbi, säger att han skulle misslyckas, så lyckas han ändå få med sig ett inkast eller ja, en närkamp så att bollen vinns tillbaka på ett eller annat sätt. Även om han skulle ha hög felprocent i dribblingar, så är det på något sätt som att laget ändå behåller bollen. Så, jag tycker hans insats igår framförallt var så här, fan, jag såg någon Sveriges framtid, det svenska landslagets framtid i honom, att vi har en 10-årsperiod här, inte bara tack vare
har
honom.
Har vi blivit Norge?
Ja, precis. Ja, men vi har en 10-årsperiod framöver där vi verkligen kommer kunna njuta av det här landslaget och delvis tack vare honom.
Ja, men du nämnde ju vilken lyx vi har just nu.
Ser fram emot Portugal-matchen.
Absolut, och det jag bara skulle fylla på kring den här lyxen, det är ju att stora delar av den här 35-40 minuters perioden görs utan både Robin Quaison och till stora delar utan Alexander Isak, som jag tycker byts ut helt rätt. Jag satt inte och svor över det bytet. Jag tycker också att det som sen sker med Marcus Berg som en spjutspets och som den som, han är jävligt bra på att med liksom triggersignaler och med sitt kroppsspråk och armar och förmodligen också kommunikation, man hör ju inte allt som sägs, sätta första pressen och fånga in ett jävligt bollskickligt lag som Kroatien, som i första halvlek, som jag var inne på i svepet, kunde göra i princip vad de ville, för vi kom liksom inte nära dem. Nej. Överhuvudtaget. Så att det där tror jag ändå att Jan Andersson och Wettergren och gänget, och spelarna inte minst där bakom, ser hur otroligt nyttig Marcus Berg är, och kanske är han faktiskt den överlägset bästa på det, sett i konkurrensen med Alexander Isak, Jordan Larsson, Sebastian Andersson, John Guidetti och så vidare. Det finns ingen som är lika bra på att i sin roll ge de bästa förutsättningarna för Sverige att spela ett så bra försvarsspel som möjligt. Men jag tycker också att när vi tog ut Isak mot en Viktor Claesson, så blev det också ett jävligt spännande liksom, bakom en spjutspets så bara forsade fram spelare och går djupt, och det finns spelare med fötter som kan sticka in åt varandra. Det behöver inte bara vara Emil Forsberg, det kan vara Kristoffer Olsson, det kan vara Claesson.
Är det inte det perspektivet som är det mest intressanta med det svenska landslaget också framöver? Att vi har en bredd i anfallet som vi inte har sett Sverige ha på, jag kan inte minnas när. Att om det inte funkar med Alexander Isak som alla vill ha in i startelvan, men det är inte hans match, det passar inte honom. Då finns Viktor Claesson att sätta in på den positionen. Mm. Eller, du nämnde Sebastian Andersson, alltså att det finns en jävla spets, men det finns också bredd. Du skulle, om Kulusevski har en dålig match, kan du sätta ut Viktor Claesson till höger.
Och nu har, alltså nu, kan nu har Sema inte,
har vi inte ens pratat
Quaison.
Om. Och, precis, jag har inte ens nämnt Quaison.
Som har varit given i startelvan. Oavsett motstånd, oavsett
är det bästa svenska åren? Anfallet, om man ser totalt sett både bredd och spets, som vi någonsin har sett?
Ja, alltså utifrån prestation och potential och höjd och vart det kan bära, absolut. Sen är det väl
det absolut på den verkligen?
Absolut rimligt att prata om det i sådana termer, i alla fall av det jag upplevt. Sen så kommer det alltid vara svårt.
Och nu pratar vi ju spekulativt om framtiden såklart också.
Jo, jag vet. Jag menar,
det får de väl visa.
Ja, och det är därför jag säger absolut kring potential och vad det finns för höjd. Och jag menar, vi såg ju igår, det var ju ett Kroatien som var där för att vinna matchen. De vill inte åka ur A-divisionen i Nations League, absolut inte. Och det är Modric och det är Pasalic kommer in och Kramaric kommer in och du har Kovacic och Brozovic. Alltså du vet så här, det var ingen roterat halvdant gäng. Nej. De ställde på banan. Sen så kanske det inte är den absolut bästa årgången av Kroatien. Den kanske de hade för 2-3 år sedan. Mm. Men det är ett Kroatien som är riktigt, riktigt bra. Ja. Som Sverige visst har problem med i första halvlek. Men sen tämjer och sätter rejält i skruvstädet och går ju för segern.
Jo, men det är väl det som är grejen. Alltså, så här, vi har förlorat med ett mål borta mot stora nationer tidigare, men det är sättet vi förlorar på. Det är det man tar med sig härifrån. Att vi har rätt och fortsätter faktiskt att gå för segern.
Ja, ja.
Och sen så kommer man kunna ta med sig, titta tillbaka på att vi borde haft en straff som var solklar, men inte pratat så jävla mycket om. Det är ju i allt som allt ett försvarsmisstag lite grann av Ponne, men där vi sätter oss i de situationerna att vi är sårbara för kontringar. Alltså normalt sett så är Sverige ett kompakt försvarande lag. Alltså vi åker på väldigt lite kontringar mot den här typen av motstånd, den här typen av anfallare. Så att det är ovanligt för våran backlinje att försvara sig mot en snabbt perfekt slagen djupledsboll som kommer.
Ja, jag vet fan. Jag vet inte ens om jag tycker att det där är en kontring. Alltså, de lyfter den långt bakom och det är ju ett misstag. Alltså så här, 99 gånger av 100 så blir det där inte ens en situation.
Det är en bra boll.
Det är ju Ponnes beslutsfattning och vart han hamnar som gör den bra. Den är ju inte... Alltså, Jag vet inte riktigt vad som händer. Det tror jag inte Pontus Jansson vet heller. Vad fan hände där? Men jag tycker att du har inte fel i sak. Jag tycker dessutom att precis på samma sätt som att det var nyttigt att åka på en lektion av Portugal senast, så tycker jag det är nyttigt också att i en sån här match bli påmind om att hur bra du än spelar, hur jävla fartfyllt och kombinationsrikt och frejdigt och tekniskt och wowigt vi än kan spela. Vi torskar matchen och vi gör det genom två simpla misstag. Alltså Alexander Isaks indianare, får man säga indianare? Ja, men det får man väl. Eller?
Ja.
Eller?
Det heter.
Ja, med Frölunda och
jo, men
allt.
Det...
Jag står fast vid att det var en indianare.
Ja.
Det är också en sån här... Det är ju ett juniormisstag. Sen så finns det 2-3 sekvenser att avstyra det målet. Och vi har 6 spelare i boxen och det kanske inte ska bli mål. Men det är fortfarande ett jätteenkelt, simpelt misstag Alexander Isak gör i den delen av ett anfall. Du kan inte slå en sån passning och åka på en omställning när du har hela laget på väg framåt mot en spelare som Luka Modric. Alltså, han sätter ju upp.
Han straffar dig.
Mm. Och Ponne kan inte göra ett sånt där misstag, för då blir det mål.
Ja.
Mot två spelare som kan, det är Perisic och Kram. Ja, men såklart, du fattar vad jag menar. Ja. Att jag tror att från igår så tar jag i alla fall med mig att hej, Sverige kan uppenbarligen mäta sig med några av de absolut bästa.
Men det blir också alltså, att bedöma mittbackar efter, eller målvakter efter misstag. Det gör man och det kommer vi fortsätta göra i och med att de är i utsatta positioner.
Men jag
vet att du inte gör det, men det är många som gör det.
Såklart.
Ponne gör 90 plus 3 som är 90 plus 3 som är fantastiska.
Ja, jag säger bara, alltså folk är grunda och då gör man ett misstag och då är det överstruken geting och vad gör Pontus Jansson i landslaget? Och...
Men det är en sak om man är helt borta i 90 plus 3 och gör det här misstaget.
Ja, exakt. Nej, men alltså jag pratar bara om misstaget och den här gången var det Pontus Jansson som gjorde det, vid 1-0 så var det Alexander Isak som gjorde det. Ja. Det kommer vara andra som gör fatala misstag. Men det är ju de, å ena sidan bevisade Sverige att vi sitter inne, vi har nått ett eget spel som kan mäta sig med de absolut bästa i tävlingssammanhang, på bortaplan till och med.
Mm.
Det gör mig hoppfull inför nästa sommar. Att fan, vi kan åstadkomma någonting riktigt stort. På samma sätt så blev det bevisat 2 gånger igår igen att det spelar ingen roll hur långt du har kommit om man fortsätter, och nu menar inte jag att Sverige i alla år har bjudit på massa misstag, men om man i andra vågskålen lägger så här enkla misstag, så kommer man alltid bli straffade. Och då kommer man inte gå långt i det där mästerskapet. Då kommer man inte ta den där medaljen som man så gärna vill åt.
Det är något annat lag som gör misstagen mot Sverige.
Absolut, jag menar bara att det finns ju 2 skolor. Man kan titta på Island och alltså, tidigare Island, Norge nu. Alltså de typerna av länder som med sina förbundskaptener förespråkar då en riskminimerande fotboll. Där hamnar man inte i såna här situationer. Där gör man inte såna misstag. Men man kommer heller aldrig kunna spela fotboll som bryter ner de absolut bästa lagen. Så det kanske finns ett tak vid en åttondelsfinal. Max en kvartsfinal. Igår visade ju Sverige att fan, kan vi bara skippa och bjuda på Junis misstag?
Ja, men då kan vi störa de största.
Så absolut. Mm. Så att det är väl bara att försöka gå för en pinne i någon av de här svåra bortamatcherna mot Frankrike och Portugal. Men sen hoppas att Kroatien inte tar några pinnar. Det har de
men håll med också om att
så får vi slå Kroatien hemma.
Men håll med om att man blickar mot Portugal-matchen med en helt annan entusiasm än vad man kanske gjorde när landslaget kommer. I och med att det är så jävla populärt nu för tiden att inte tycka om landslagsuppehållen, som man säger. Utan att det är tråkiga matcher och det är inte speciellt kul att kolla på svensk landslagsfotboll. Hej! Nu vill jag bara se Kulusevski gå ut på planen i den svenska landslagströjan igen.
Jag tror dessutom att tiden mellan förra samlingen och den här samlingen kan ha fungerat lite som halvtidsvilan igår. Alltså jag tror att Portugal kommer tänka, alltså vi mötte dem för en dryg månad sedan.
Då spelar vi ut dem.
Men Gustav Svensson utvisade efter 42 minuter vad det var. Alltså det var ju vad det var. Mm. Jag tror att Portugal nog kommer inte ställa ut skorna. Nej. Men jag tror att det kan passa oss att det såg ut som det gjorde sist.
Men jag hoppas också att Janne verkligen känner nu att vårt inne mitt fält, det är Albin Ekdal och Kristoffer Olsson och ingenting annat, oavsett vilket motstånd vi möter. För att Kristoffer Olsson är tillräckligt bra i defensiven för att hantera det. Eller? Jag tycker han visade igår i alla fall.
Ja, alltså det är absolut. Absolut.
Och jag menar, blickar man framåt med Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, så blir det ju i svenska måttmätt, ska sägas här nu, sexigt. Alltså om vi då har den offensiven och sen så har vi dessutom det inne mitt fältet med fötter på båda spelarna, då är det sexigt om det är ett svenskt landslag. Mm.
Men jag undrar om man bara ska omfamna bredden vi har nu, eller om man ska liksom fortsätta med att klia sig i huvudet hur fan man ska få in alla. Eller ska man bara liksom Ska vi bara omfamna?
Du får ju inte in alla.
Nej, men det är det jag menar. Och då kanske vi istället från den här plattformen ska skicka sin. Vad fan, omfamnar då Alexander Isak på bänken? Men och så får han komma in med 20-25 minuter allting, fram tills Marcus Berg tackar för sig. Och
så får Alexander Isak fortfarande är under utveckling. Ja, ta Alexander Isak till exempel. Han kanske är ett dunderslag inför EM-sommaren. Ja, men då är det klart han ska spela. Alltså, sådana grejer måste ju liksom den tränare se på träningarna. Och sen är en fotbollsmatch 90 minuter. Hur många inhoppare kommer vi egentligen inte ihåg? Hur många som helst? Mm. Ole Gunnar Solskjær kommer in. Va?
Ja, visst.
Och avgör.
Marcus Albeck.
Och så vidare. Fotbollsmatch är lång. Ja. Så det, med det sagt så finns det plats för alla.
Det är lite Erik Hamrén-skolan. Viktiga är inte vilka som startar.
Hur du avslutar.
Viktiga är vilka alla som avslutar. Erik Hammaren hade ju varit
på dunderfest, insåg man ju igår när Danmarks målen började hagla in där i andra halvlek.
Ja, men det är ju ett sanslöst 1-0 mål måste man ju ändå säga.
Självmål.
Nej, men det är alltså bollen är inte inne.
Nej.
Och jag förstår inte hur
någon kan se den.
Där inne måste väl ändå, jag förstår att bollar
lång
som
lång tid innan tekniken goal line technology kommit till Island. Ja,
så är det väl. Jag skulle bara säga att jag förstår att bollar som är inne inte döms inne, för att så blir det ifall man applicerar tankesättet att hellre fria än fälla.
Jo, men hellre fria än fälla kanske på en centimeter offside, det håller jag med om. Jo, men håll med, inne eller inte.
Fast håll med om att det är rimligare att en boll som inte är inne missas för att man har inte sett att den är inne, därför dömer vi inte mål. Än att man dömer in en boll som aldrig är inne. För den kan man ju omöjligt ha sett är inne.
Nej.
Det är det jag menar. Det är det som det blir orimligt. Så därför kan jag förstå att det har dykt upp situationer där en boll som man tydligt kan se efteråt, den var inne, men den dömdes inte inne. För att linjemannen eller domaren såg väl antagligen inte det, så därför kan de inte ta det beslutet. För vi kan inte hålla på att döma in en boll som vi inte har sett är inne. Men det var ju det som hände igår. Ja. Den är ju aldrig inne. Du kan omöjligt se att den är inne. Jag förstår att det är tungt.
Hur som helst. Hammaren, han har fattat det här till skillnad från norrmännen. Han förstod att den viktiga matchen, det var playoffet tidigare i veckan. Och sen så kan vi göra vad vi vill och så får vi se hur det blir mot Danmark. Medan Norge gjorde tvärtom. De ställde, jag vet inte vad det är för insats de står för hemma på Ullevål.
Det är ju några dagar sedan, men insatsen mot Serbien strax efter att vi hade suttit här med Per Jarle Häggelund senast.
Klart man hade blivit lite hypad av Per Jarles enorma energi.
Jävla engagemang det avsnittet ledde till. Många som positionerade sig utifrån avsnittet.
Sen måste ju alla förstå att alltså, Per Jarle är den största kritiken liksom, till det norska landslaget i efterhand, och även under matchen såg jag att han twittrade liksom, om att varför gör vi så här och varför spelar vi inte på det här sättet och så vidare. Så att det är inte så att han liksom sitter med någon slags övertro på det norska landslaget. Han kom ju in med välvald energi. Så det måste man ändå säga. Och jag tyckte det var härligt och det var ett friskt och upplysande avsnitt. Alltså, ja, det måste jag också kunna ha i den här podden. Jag tycker det var kul att vi gjorde det inför den viktiga matchen som Norge hade också. Och som sen blev den stora snackisen även här hemma i Sverige.
Mm.
Men det är en bedrövlig prestation. Och jag skrev det i samband med att Serbien till slut avgjorde. Hur kan man lyckas att över 120 minuter inte sätta en enda djupledsboll på världens bästa djupledslöpande nia? Det är för mig helt oförståeligt.
Ja.
När man dessutom står lågt, vinner bollen, har läge. Alltså man brukar prata om liksom så här prioriterade ytor. Var slår vi passningen? Ja, men då kanske du har då en prioriterad yta. Det är såklart att slå den i kontringsläge. Och där kan du ju träna på. Jag menar så här, är du Norge möter Serbien, då vet du att du kommer hamna lågt någon gång under matchen. Du kanske till och med vill hamna lågt just för att kunna slå den djupledsbollen. Men att man varje gång saktar ner, väljer bollinnehavet, väljer att hålla i det. Det är för mig helt jävla oförståeligt. För jag tycker även Lasse Lagerbäck borde liksom ha kunnat vara betydligt mer cynisk. Och sett på sina alltså, tillgångar. Vad är det för talanger vi har här? Jo, vi har världens snabbaste spiss. Ja, men då slår vi bollen på spissen.
Men det var inte det jag pratade om i avsnittet med Per Jarle. Jo. Alltså, kanske är Lasse Lagerbäck fel man på fel plats.
Cynisk. Alltså att slå en djupledsboll lite då och då på en snabb spelare. Dessutom två stycken liksom djupledslöpande duktiga i Sörlott också. Duktiga nior. Och kanske då hitta Ödegård som slår den sista avgörande passen fram i djupled. Mm. Men man misslyckas varje gång.
Ja, men Ödegård hade inte ens bollen.
Men liksom, nej. Och det är ju nästa grej. Så här. Hitta en position för honom där han kommer rätt då. Han söker boll hela tiden. Som ni på C-more visade också i bilderna. Liksom, att han kommer ner ganska djupt, söker boll. Men jag pratar ju om omställningslägena som man får. Hitta upp till honom som slår den, eller slår den direkt från den bollvinnande spelaren på en prioriterad yta.
Mm.
Det är ofattbart. Och det har inte så jävla mycket med det du sa att göra. Utan det handlar om att vara cynisk och förstå en matchbild. Och där tycker jag väl ändå att Lasse Lagerbäck borde liksom ha kunnat gjort det bättre.
Ja, absolut.
Och
det går väl
att... Som att de inte hade en idé om att kontra.
Det går väl att på jättemånga sätt belysa hur fel det blev för både Lagerbäck och Norge i den där matchen. Men det jag menar är att jag tycker den matchen underströk, det var ju att okej, vi har de här egenskaperna av spelarna att tillgå. Men borde inte man ganska tydligt kunna förstå att då kanske vi ska utnyttja deras egenskaper på bästa sätt och att det i förlängningen kommer ge oss bäst chans att vinna matchen. Än att vi ska spela en fotboll...
Men det är delvis det jag pratar om också.
Ja, absolut. Jag menar bara att om man däremot spelar en fotboll som man tror är den fotboll som ger en bäst chans att vinna matchen med de här spelarna, ja, men då låter man ju systematiken och spelsättet och fotbollsfilosofin trumfa spelarnas egenskaper som
problemet
man
i den här matchen är att du ser inte någon fotbollsfilosofi. Du ser inga klara linjer. Man förstår inte hur Norge vill vinna den där matchen. Vad är det de försöker göra för att straffa Serbien här?
Må så vara, men man såg i alla fall vad som inte försöktes. Man såg i alla fall vilken fotbollsfilosofi som inte existerar. Mm. För jag såg inte ett lag vilja ta tag i bollen, ge den till en spelare som på riktigt konkurrerar om spelfördelar och liksom träckartista-rollen i Real Madrid. Jag såg inte ett lag bygga sitt anfallsspel där han ska ha bollen. Eller som du säger, världens bästa djupledgående centrala anfallare sättas i spel bakom. Alltså, såg ingenting av det.
Nej.
Och så då kan man ju ändå... Det gick att ganska tydligt se vilken fotbollsfilosofi som inte existerade.
Ja,
hur som helst, det jag tycker är roligt med de här dagarna som har fortlöpt sedan avsnittet med Per Jarle är
det att, Haaland har gjort 3 mål.
Ja, igår var det ju show. Ja. Igår var det ju
som
jag sa i svepet. Nu är Norge bäst i världen igen. Ja. Mästerskap, det behöver man inte hålla på med. Det är klart att Nations League.
Kör sitt.
Nations League hemma mot Rumänien. Då jävlar. Oj vad det går. Nej, men det var ju att Per Jarle sa ju att Lagerbäck förmodligen kliver av om man missar EM här nu, men att han max kör till mästerskapet.
Mm.
Det vi hade missat då var ju att Lagerbäck hade förlängt sitt avtal med norska förbundet i december. Så att han skulle ju satsa vidare mot VM 22 oavsett hur det gick här eller i ett eventuellt EM. Men det som jävligt roligt var ju att Per Jarle var ju väldigt tydlig med att Ståle Solbakken, han är öronmärkt för förbundskaptens jobbet i Norge efter många år och många resor och turer hit och dit. Nu är ju då Ståle Solbakken entledigad av FCK sen i lördags, så att han står ju där.
Helvete vad sura de var, FCK-supporterna.
Ja, de var det?
Ja. När FCK twittrar ut och man kollar i liksom, kommentarsfältet efter, så är de dels sura och så dels skickar de ju enormt mycket kärlek till Solbakken.
Ja, ja, men det är ju ändå värdigt. Mm. Efter så många år och framgångar så var väl det på sin plats. Nej, men vi har ju alltid pratat om, och du inte minst, om att det är ingen idé att agera förrän man vet vad man ska göra sen.
Nej.
Vad finns det för tränare lediga? Mm. Vad finns det för personer att ersätta den man ska göra sig av med? Och är inte det svaret bättre, så är det ingen mening med att skicka det man har. Nu står ju Solbakken där, ledig, sugen förmodligen.
Det har ju ringts från det norska förbundet.
Och det tror jag gör att, alltså, nu vann man med 4-0 mot Rumänien och jag vet inte vad... Jag är lite Gunvald för den.
Ja.
Och... Fan, men... vilken film han säger och... Ah, ja. Kan säkert Anton Elin hjälpa oss med. Bäck, biblioteket nummer 1. Nej, men jag vet inte vad en eventuell gruppseger skulle göra för Lasse Lagerbäcks aktie där. Men jag tror att så som det såg ut mot Serbien. Man kan förlora och så kan man förlora. Mm. Man kan förlora liksom på olika sätt. Och med Ståle Solbakken, jag kan tänka mig att han ganska många gånger i senaste decenniet har tittat på den norska spelarbasen och känt kanske inte nu, va?
Nej.
Men nu.
Kanske inte någonsin om det kommer fram en massa spelare.
Exakt, men nu däremot, med alla de här spelarna, med den orkan i ryggen som Per Jarle Häggelund liksom redogjorde för, som jag absolut inte tycker ska viftas bort bara för att man åkte mot Serbien, så kan jag absolut tänka mig att det har varit någon slags...
Vet du vad vi gör nu, Gustav? Vet du vad vi gör nu?
Nej.
Nu sätter vi Norge i utvisningsbåset ett litet tag.
Ja, det är väl lite tag. Minst ett halvår. Kanske ett år.
Ja. Kanske ett år. Då ska jag ändå spela EM så de är helt irrelevanta.
Exakt. Ett år.
Om Haaland gör någon balja hit och dit i någon Nations League, det skiter vi fullständigt i. Vi sätter i alla fall punkt då med att Solbakken, han bör ta över. Så.
Ja.
Det är derbyvecka, och det märker jag på de italienska tidningarna. Det är Milan-Inter.
Just det.
Gör det något med dig?
Alltså, de senaste dagarna så har det mest handlat om hur många kan smittas.
Man hade ju inte hatat Zlatan Ibrahimovic istället för Marcus Berg i det svenska landslaget. Om nu gruppdynamiken hade funkat, Gusten! Helvete vilket lag det hade varit. Jag läser då rubriken här. De har pratat om den här matchen i 3-4 dagar.
För övrigt, innan du fortsätter, måste jag bara, nu nämnde vi inte det. Och jag kan inte dra mig till minnes att någon annan kring sändningen igår nämnde det. Men var det inte en ganska tydlig markering från Janne att Berg är lagkapten?
Jo!
Och inte Albin.
Ja.
Som ändå har vikarierat som lagkapten tillsammans med Sebbe Larsson här senaste åren. Visst. När Granqvist inte
finns
har
det där
varit i spel. Det är ändå liksom så här, inte bara...
Känslan utifrån är ju att Albin Ekdal är en mycket bättre lagkapten. Han borde vara lagkapten. Ja, men sättet han tar media, sättet han liksom spelar på, hur han är på planen. Men även utanför planen, det vi ser i alla fall.
Ja.
Ja. Tydlig markering. Och det markeras tydligen från Zlatan också. För jag läser bara rubriken, jag tyckte det var roligt. Ibra springer och gör mål. Hungern är densamma som vanligt. Han skriker på ungdomarna. Milan ler. Så att alltså det är sådär, alltså man ska då försöka bygga upp någonting positivt. Så, ja, vad är det som händer? Jo, men han springer och han gör mål och han har samma hunger som alltid. Och så skriker han på ungdomarna också. Milan ler.
Ja.
Det är det. Så när Zlatan inne på träningsplanen så skäller ut ungdomsspelarna, då vet man, då mår Milan så bra de bara kan må.
När Zlatan verbalt börjar liksom köra över en 18-åring,
ja, ja,
finns ju ingen i Italien som problematiserar det.
Ingen, överhuvudtaget.
Det är som det ska.
Kommer inga sommarprat i Italien om hur Ibra har varit på träningarna? Man hör ju det mycket av de ungdomarna som är där också. Alltså allt från Rebic, som kanske inte är så mycket ungdom, men ändå, till Leao. Det är liksom, de bara ser och lär. De älskar honom och de gör som han säger. Och det är fantastiskt att bara få vara i samma lag som en sån stor mästare som Zlatan. Så som du säger, man problematiserar inte Italien, men de kommer från andra fotbollskulturer där det kanske är större hierarki om man tittar på, ja, dels ålder men också vad det finns för spelare i här lagen.
Eller så vågar man inte säga något.
Om man kollar på hur Milan har spelat under Zlatan Ibrahimovic, så är det ju svårt att hitta någonting negativt med hans närvaro.
Jag vet inte, jag kommer ihåg en match borta mot Fio i våras.
Jag älskar ju när han slängde Gattuso i soptunnan. Det är de bästa ögonblicken, är de bästa minnen jag har från Zlatans karriär.
Ja.
När de frågar mig, vad gjorde Zlatan egentligen om 30 år? Hur bra var han? Då kommer jag berätta om när han slängde Gattuso i soptunnan. Han har inget att sätta emot, eller? Man kan säga att han sprattlar.
Nej, ja, visst.
Eller hur?
Huvudet är nere i botten. Ja, benen mör.
Ettrig, vill upp.
Nej, men jag kommer ihåg den här matchen borta mot Fiorentina i våras. Då var det skräckvälde ute på plan. Det var inte en spelare i Milan som vågade göra annat än att passa Zlatan. Hur dålig position han hade. Och någon som försökte med något annat fixa en sån jävla utskällning.
Du vet
den där
ihopbitna lilla minen som man gör, och så daskar han sin stora handflata mot den andra. Skulle ha spelat mig där. Du vet.
Ja, visst. Så att nästa gång, så istället för att skjuta när läget är givet för Milan-spelarna att skjuta, så passar han istället, så blir det en passning rätt i gapet på någon annan, så kommer man på en omställning. Så
men det har landat i någonting att alla har fått ut sin fotboll. Ja, det är i alla fall derbyvecka, det vill jag säga.
Det är derbyvecka, och då pratar vi alltså om Milan mot Inter. Derby della Madonnina spelas på lördag, va?
Mm.
Vi håller lite koll på då det jag nämnde initialt här kring smittospridningen. Det har väl varit bekräftade fall i både Milan och Inter. Flest i Inter. Jag har sett både Nainggolan och Gagliardini och Skriniar och vissa spelare. Så att det är bara hoppas att den här jävla andra vågen dämpar sig lite här nu. För det börjar, alltså allt som var med Genoa och Napoli, Juventus från omgången innan landslagsuppehållet här nu, och nu är det Inter.
Det man hoppas på är att de kommer tillbaka från landslagssamlingarna utan corona. Det är det absolut viktigaste, för de kommer ju testas hårt.
Ja. Nej, men det är som sagt,
men det här är ju Lombardiet, jag har svårt att tro att den här matchen inte spelas i alla fall.
Absolut, men jag har en dålig magkänsla kring den här andra vågen.
Visst.
För det känns som att UEFA i mångt och mycket har bara bestämt sig att vi har inte tid.
Nej.
Med en andra våg, så att det är bara att släppa på
blundar.
Det är bara att släppa på biljetter till Champions League och Nations League och Europa League.
Och polackerna igår.
Exakt, får vi väl se vart.
Tredjedel fylld.
Ja. Men vi får väl se vart det landar då med
gåshudna, polska ekade.
Ja, det var...
Trodde man inte att man skulle ha gåshud för? Satt jag i soffan.
Sänkt ribba för gåshud. Men det var samma hela vägen ner till pungen. Samma sak i Paris där med Allé les Bleus.
Ja.
Dundrades på rejält.
Finnar ni Allé les Bleus?
Ja, men har en tendens att överanvändas.
Allé les Bleus, Allé les Bleus.
Det är som Barça.
Ja, fast den har fan inte mycket.
Om den hade spelats en gång per hemmamatch, så hade den haft något. Men nej, den är så urvattnad.
Det går inte att jämföra med Allé les Bleus som läktarramsa. Det går.
Fast det Allé les Bleus är ju en lite bättre variant än Sverige.
Ja, men det lilla Sverige gör ändå stor skillnad.
Sverige.
Jag tycker inte Sverige i rätt tillfälle, i rätt del av matchen, Sverige klapp, är så dålig ändå. Alltså.
Nej, det är inte det jag säger. Nej. Saker och ting får inte överanvändas.
Barsa.
Oninga. Barta.
Sen tyst. Nötpåsarna upp.
Pappers, mackpappret prasslar lite. Och sen, vad gör vi? Det är så dåligt. Ja. Det var väl det hela, va?
Ja, ni som undrar, vad fan ser man all den här fina fotbollen? Ja, det är Portugal-Sverige. Sen så är det Milano-derby bland annat. Och det är ju C-more som är kanalen. Eller hur, Gustav?
Precis, och på söndag så fortsätter fotbollssöndag Europa, precis som vanligt.
Då tänker folk, jo men vadå, Portugal-Sverige ser man väl på liksom en större kanal. Jo, det gör man, men då missar man ju en hel del av mellansnacket och sånt där. Så jag tipsar då om att C-mores sändning är bättre än storkanalens sändning.
Jaja.
Så du får mycket mer.
Absolut. Med det sagt så tycker jag att vi stänger ner det här avsnittet. Jävla surt dock bara.
Vad är surt?
Det är väl fan att man inte kan få avsluta på en high note. Jaha. När Sverige har spelat så bra. Nej, men var är sista kortet? Var är sista kortet i Toto-trippen? I trestegsraketen?
Det regnar.
Den var så bra.
Det är uppe. Tufft.
Kovacic tar ju gult kort efter 40 sekunder.
Jaja.
Och så tänker man, bra. Nu kan ju domaren inte varna två svenska
spelare. Men i och med att matchen betyder så mycket också, det regnar och det smäller ganska mycket där ute. Det är ett par handsituationer. Jag tycker liksom ska blåsa hands mot Sverige när Ponne är uppe och nickar ner. På tal om läktarramser. Mm. Upp med Ponne på topp. Klassiska. Vi drog igång någon gång.
Ja, men jag har tappat melodin, men alltså det är väl den mest klassiska, är väl Upp med sulan på topp. Kanske inte var en melodisk.
Jo, men vi snor ju allting från Djurgården Hammarby. Uh-huh. Ja, alla ramser vi gör till det svenska landslaget har vi ju snott. Det är det du tänker på. Hur som helst, det är ju en hans som man tycker, fan blåser du den? Och du menar att det är liksom meningen att han ska ta den med armen. Mm. Ja, men då får du för fan visa kortet också.
Ja, men framförallt så är det så här. Någon får ju skälla ut domaren ännu lite mer. Det går ju 4, 5, 6 svenska spelare mot domaren där. Någon får ju trycka till så att domaren måste.
Lustig ska ju fram med bröstet.
Alltså, där måste ju domaren få veta att han lever. Alltså, där måste ju protesterna vara på nivån att ett gult kort måste upp från domaren för att visa här finns det fler gula kort för den som vill ha. Ja. För så här kan inte bete er. Ja.
Det var tydliga protester, men de var inte tillräckligt potenta.
Seb kommer ju in och gör sitt i alla fall.
Ja, Seb kan man fan lita på. Han kan man lita på.
Men det
vi snackar om är att
det
är Toto-trippen. Vi har 2-1 och vi behövde ett kort till, så hade vi liksom kammat hem det. Men vi gör en ny raket.
Till på onsdag.
Ja.
Så häng med via våra sociala medier eller Betssons sociala medier, så missar ni inte den. Den finns som alltid under godbitar och boostade odds. Ni ryggar med 148 kronor, så hoppas vi väl att alla tre steg ska sitta på onsdag.
Ja.
Härligt. Hoppas alla har en fin måndag runt om i landet eller vart ni än nu hör det här. Missa inte Never Forget. Idag så pratar vi om Cafu.
Mm.
Vi slår fast att Roberto Carlos inte var the brasilianska ytterback.
Nej.
The brasilianska ytterbacken.
Exakt, det är snarare då Cafu. Och sen så har ni Freddy Adu. Det tycker jag alla ska lyssna på onsdag.
Mm. Ståle Solbacken får antingen avvakta Lasse Lager eller så får han regga sitt CV på Randstad för att hitta rätt i arbetslivet.
Ja, det är ju det många av våra lyssnare gör. Alltså, de går inte bara in där för att hitta rätt i arbetslivet, utan de går in där för att hitta jobb. Och sen så är det ju en karriärsoptimering att bara liksom hänga runt på Randstad.se för att se vilka möjligheter som finns. De är världsledande.
Randstad.se. Nu får vi fan i mig dra ner jalousierna här och stänga ner butiken.
Och då undrar alla, när är ni tillbaka då? När kommer nästa Toto? Jo, det kommer ju såklart efter Sveriges match mot Portugal. Då börjar vi kanske lite i alla fall blicka mot helgen.
På torsdag?
Jajamän.
Donnerstag.
Donnerstag.
Ciao tutti.
Ciao tutti.
Här kommer Wind of Change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air.
blowing with the wind of change.